Under en tid under sensommaren så upplevde jag verkligen att det skulle vara så roligt och så inspirerande att få tala om Gud. Ibland så säger man det när man ska ha ett riktigt stort ämne i predik om något stort och brett som man kan hålla på med kanske i en evighet. Och ska man tala om Gud, det är det mest breda som finns. Men också det bland det mest positiva, så man blir så glad. Vet att det finns så många verser som handlar om Gud. Är det någon som tänkt på det? Jag tänker, om man skulle göra en sån här Google-sökning eller en bibelappsökning bara på Herren eller på Gud, det blir många träffar. Och så gör man ett bibelstudie på det. Det tar många år att predika om, eller kanske en evighet. Men orsaken till det här är det viktigaste. Vad är orsaken till det? Varför? Jag tror att Gud vill att vi ska lära känna honom mer. Och att det finns ett syfte med det. Och det syftet är lite starkt. Och kan träffa dig lite så där obekvämt. För man kan komma in i någon slags trygghetstänkande. Att allt är väl, ingenting är farligt, allt kommer bara att ordna sig. Men profeten Daniel, han fångar det här i en mening. Om hur viktigt det är att inte låta sig luras. Och det står i Daniel 11 och 32. Stryk gärna under det här. Kom tillbaka till det här. För det handlar om olika profetior. Och om hur Guds folk förleds i sina tankar. Eller förleds av falska profeter. Och falska föreställningar som faktiskt och många gånger sa allt är väl, allt är bara bra, bara fortsätt. Och så står det så här i vers 32, de som har kränkt förbundet, alltså det förbundet som folket hade gått in tillsammans med Gud, då står det att han ska med smickrande ord locka till avfall. Alltså vi har en fiende, en ond makt som vill förföra oss och locka oss bort ifrån Gud. Men så står det, det av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Och då tänker jag att det finns ju kanske inget som är viktigare än att vi känner Gud. Om jag skulle, en del säger att I know about God, eller jag känner till Gud, eller jag har läst Bibeln, eller jag har läst någonting. Men det handlar inte bara om att känna till, utan om att känna Herren Gud. Så det är en retorisk fråga, så ingen handuppräckt. Men hur många känner verkligen Herren Gud på ett sådant sätt så att man inte förförs eller luras av en falsk föreställning av Gud? Och det här har blivit så viktigt för mig, så jag tänker att det här ska jag gå in för. Jag ska lära känna Gud. Det är bra att tjäna Gud också, men först känna honom. Men så har jag märkt att alla längtar inte efter det här. Man vill ha, som Paulus skriver till Timoteus, man vill ha ut någonting utav religionen. Man vill ha ut någonting utav kyrkan. Man vill ha ut någonting utav människor och samhället. Det är denna världens sätt att tänka. Men jag bestämde mig som 19-åring, jag vill lära känna Gud. Är det någon mer som vill lära känna Gud? Alltså jag vill lära känna Gud mer. Och när Paulus säger i Filipperbrevet kapitel 3 och 10 tror jag där, att jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och bli lik honom. Så tänker jag att det är ju liksom lite mer. Det är inte bara att jag ska känna Gud och utnyttja honom. Utan jag ska lära känna Gud och bli som han. Så det är ju också motivet. Varför vill vi lära känna Gud? För att få ut någonting av honom. Eller för att bli lika honom. För att hedra honom. Jag vet inte varför du vill lära känna någon. Men du kanske ibland, jag skulle vilja lära känna henne, honom. Men vad är motivet bakom att vi vill lära känna Gud? Nu är det ju så här att engelskan och spanskan har en bättre översättning. Hör här nu. De av folket som känner sin Gud ska stå fasta eller förbli trofasta och take action. Eller på spanska, actuará. Alltså, visst är det bra med spanska och engelska också. Jag vet inte varför det blir så fattigt med svenska. Eller om det är någon försiktig översättare att man ska hålla ut. Alltså, det är lite skillnad på att hålla ut och på att take action. Att agera, eller hur? Alltså, vi ska hålla ut, men vi ska också, det ska hända någonting. Om vi lär känna Gud, så förblir vi trofasta. Och så handlar vi. Vi gör någonting. Alltså, en del vill bara lära känna Gud. Och man vill vara i Guds närvaro. Och man vill bara uppleva och känna och så vidare. Men trofasthet är inte lika viktigt. Och att handla, det är inte lika viktigt. Alltså, det handlar inte bara om att vara med Gud. Det handlar om att älska honom trofast. Och tjäna honom aktivt. Är ni fortfarande med mig? Eftersom de flesta är svenskar här så kan du göra en liten svensk nick. Kan jag sån? Eller så kan ni göra en öbonick. Hur är den, Stefan? Så. Då har man hejat tillräckligt. Det är jättehej det här. Eller så kan man säga, bra Gud! Bra Gud. Nej, det var jobbigt va? Säg, och macho lovprisning. Man ställer en fråga så här. Hur gör fienden, den onde, för att få oss bort ifrån Gud? Vanligaste. Det är inte som det är i serietidningar. Att han kommer i en svart gestalt med horn. Och visar att han är ful och svart och hemsk och ond. Så är det inte. De flesta hade inte gått på det. Man får vara ganska så korkad för att gå på en sån grej. Han kommer i någon annan gestalt. Oftast i en ljus gestalt. Oftast ser det vackert ut. Här är det med smickrande ord. Känner ni igen det? Med smicker och förtal kommer fienden. Hur kommer fienden till den första människan? Genom en orm. Och säger vad då? Skulle väl Gud ha sagt? Ifrågasätter Guds tilltal. Hur många är det som har känt någon gång att jag har fått ett tilltal, ett ord, en predikan och bara upplevt att jag har gett dig så mycket och så kan det bara vara samma kväll eller dagen efter så bara upplever ni att det är tvivel. Är det någon som känner igen det? Ja. Eller Gud har rört vid era kropp och ni upplever, nej men jag är frisk. Eller jag mår bra. Eller nu ska jag få bönesvar. Man har fått tro. Och dagen efter så är det som bortblåst. För någon säger, inte ska väl Gud, inte vill väl Gud välsigna dig, eller inte har väl Gud sagt det här. Alltså vi blir förförda här i våra tankar. Hur ska vi kunna avslöja det? Genom att vi läser sanningen igen och får ett tilltal, nytt tilltal. Genom att vi fylls på med helig ande igen så övervinner vi det. Det är inte lätt, men vi ska göra det. Jag ska läsa ett bibelord om det här i andra Korinthierbrevet 11, vers 2-4. Ska strax Pernilla göra sig redo. Eller hur? Andra Korinthierbrevet 12. Och så står det så här. Eller läste jag verkligen? 11, 2-4. Förlåt mig. Andra Korinthierbrevet 11, 2. Eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud, säger Paulus. Jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Det är så Paulus som säger det, att han har trolovat dem med Jesus Kristus. Men jag är rädd att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas, alltså egentligen perverteras. Och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte har tagit emot. Alltså det kan till och med komma främmande budskap, en främmande ande. Men om vi känner våran Gud, om vi känner den heliga ande, om vi känner Kristus och kraften från hans uppståndelse, och vi känner våran fader i himlen, då behöver vi inte vara oroliga. Därför att vi vet att det som kommer nu, det är falskt. Det som jag har i mitt hjärta, det är sant. Kan du åtminstone säga halleluja? Halleluja. Are you ready, sister? Det här är min fru. Igår fyllde hon år. Ja, den är säkert på. Du kan prova. Ja. Säg vad du vill.
Vi kommer ju fokusera lite om Gudfadern idag, lite extra. Och jag ska berätta först, vid ett tillfälle så hörde jag ett samtal mellan två kvinnor. Och de pratade med varandra om Gud. Och den ena, hon pratade om Gud, pappa Gud. Och man kunde liksom höra med det hon sa. Och när man såg hennes ögon så förstod man att det var verkligen pappa Gud hon pratade om. Och den andra kvinnan, hon såg lite... Ja, hon responderade inte så när hon pratade om pappa Gud. Och jag tänkte så här, för jag kände båda kvinnorna. Och jag visste att den ena, hon hade en jättegod relation med sin pappa. Och den andra hade inte det. Och därför blev ju samtalet väldigt olika. Och ibland är det ju så att vi påverkas av våran papparelation. Hur vi ser på Gud, fadern. Och vi kanske påverkas av de fadersgestalter som vi har mött under livets gång. Och jag tänkte så att jag ska berätta något personligt som jag vill dela med er idag. Och fastna inte i detaljer utan fånga poängen. När jag var liten så växte jag upp tillsammans med min mamma, med min mormor och mina syskon. Men jag bodde inte med min pappa. Men han bodde väldigt nära oss. Så att jag var ganska ofta och hälsade på. Jag kunde springa dit själv. Och jag tyckte verkligen om att vara hos honom. Jag tyckte om att göra saker tillsammans med honom. Jag såg upp till honom och jag älskade honom från djupet av hela mitt hjärta. Men när jag var ungefär 8-9 år så hände det något väldigt speciellt i min pappas liv. Och det innebar faktiskt att man kan säga så här att över en natt så förlorade jag min pappa. Våran kontakt, den bröts helt och hållet. Och så var det under väldigt, väldigt många år. Så hade vi egentligen nästan ingen relation med varandra. Men när Christian och jag skulle få vår äldsta dotter så tänkte jag så här att så här kan vi ju inte ha det. Jag vill att mina barn, de ska lära känna sin morfar. De ska veta vem han är och de ska ha en relation med honom. Så under några år så byggde vi upp en riktigt god relation med varandra. Och när vi pratade med varandra i telefon när jag var vuxen, så varje samtal så avslutade han alltid så här. Never forget I love you. Glöm aldrig bort att jag älskar dig. Och jag svarade alltid, jag älskar dig också. Men ett tag efter min pappa hade dött så började jag fundera på en sak. Jag funderade på vad konstigt det var egentligen. Att som barn verkligen älska sin pappa från djupet av hjärtat. Och som vuxen ärligt kunna säga jag älskar dig. Men den där känslan den fanns inte. Den där fader-dotter-relationen. Den fanns inte på samma sätt. Och jag funderade faktiskt ganska mycket på det. Och jag bad till Gud och jag frågade faktiskt Gud. Vad berodde det egentligen på? Och jag upplevde att ett tag efteråt så var det som att den helige ande förklarade väldigt vänligt, väldigt mjukt. Så förklarade han för mig så här: det berodde på att du som vuxen aldrig tog emot hans kärlek. Och när jag tänkte efter så förstod jag att så var det faktiskt. När han sa de där orden, när han visade sin kärlek, så var det faktiskt som att det passerade mitt hjärtas dörr. Jag tog inte emot hans kärlek. Och till dig som är här, eller till dig som kanske lyssnar sen efteråt, så vill jag med den här berättelsen, så skulle jag bara vilja uppmuntra dig som kanske har upplevt en bruten fadersrelation. Och du kanske känner att jag kommer aldrig kunna ha en nära Gud-fadersrelation. Jag kanske aldrig kommer säga och kunna känna pappa Gud. Så vill jag uppmuntra dig att ta emot Gud faderns kärlek. Jag tror att det börjar där. Man öppnar sitt hjärta för faderns kärlek. Och man skulle ju kunna säga så mycket om hur Gud älskar oss. Om hur Gud fadern älskar oss. Men den största kärleksförklaringen, den läser vi i Johannes 3:16. När Gud fadern sänder sin egen son. När han låter sin egen son ta all smärta, all smälek, allt får han bära för dig och mig. Det är den största kärleksförklaringen. Och en sådan kärlek, den är verkligen värd att öppna sitt hjärta för. I Matteus så ber faktiskt Jesus sin fader om att få slippa den här kalken, om att få slippa den här vägen. Men så mycket älskar Gud fadern dig och mig, så att han låter Jesus gå hela vägen. Och när jag förberedde den här predikan så läste jag ganska mycket i Bibeln om Gud fadern. Och jag läste även i min egen bibelläsning. Och det kändes verkligen som att det stod om Gud fadern överallt. Plötsligt så såg jag någonting som jag inte hade sett riktigt förut. Det stod om Gud fadern, Gud fadern, Gud fadern. Och jag tänkte så här, jag sa till Christian vid något tillfälle att hur i hela världen ska man plocka ut det som är viktigt? För så mycket står det om Gud fadern i Bibeln. Och hur är han då? Och vem är han, Gud fadern? Ska vi läsa tillsammans i Johannes 14? Vi läser från Johannes 14, vers 6 till vers 10. Jesus sa till honom: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom. Filippus sa: Herre, låt oss få se fadern, så räcker det för oss. Jesus svarade: så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga låt oss se fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? De ord som jag talar till er talar jag inte om mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i fadern och fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Ska vi läsa från Johannes 12 och 49, vers 49 och vers 50. Ty jag har inte talat om mig själv, utan fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. Och jag vet att hans befallningar är evigt liv. Vad jag talar, det talar jag så som fadern har sagt mig. Så om man ska se hur Gud fadern är, så är ju det bästa sättet, det är att verkligen läsa och studera om Jesus. Och jag tycker verkligen om att läsa om Jesus. Jag tycker det är så underbart att läsa hur han är när han var här på jorden. Hur han tar de små barnen upp i famnen. Hur han stannar till vid Sykars brunn och talar med den där kvinnan som var föraktad. Hur han går hem till syndare och är tillsammans med dem. Hur han botar dem som är sjuka. Att läsa om hur Jesus umgås med sina lärjungar. Han tar tid med dem. Han är tillsammans med dem. Han uppmuntrar dem. Han förmanar dem. Och han älskar dem. Han ger dem tid. Att läsa om det Jesus gör. Jag tänker också på när det var så många människor som hade varit tillsammans med honom under en hel dag och lyssnat när Jesus undervisar. Då skickade inte Jesus bara hem dem, utan han förstår ju att de här är hungriga. Så han ser till och med till att de får mat. Och det säger så mycket om hur Jesus är. Men det säger också så mycket om vem Gud fadern är. Har ni hört uttrycket sådan fader, sådan son? Det stämmer så bra på våran Gud fader i himlen och på sonen Jesus Kristus. Ska vi läsa innan Christian fortsätter, så kan vi läsa från Lukas 10 och 22. Allt har min fader överlämnat åt mig. Och ingen vet vem sonen är utom fadern. Och ingen vet vem fadern är utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Jag tror man skulle kunna säga att Jesus, han uppenbarar Gud fadern för dig och mig. Och den helige ande, han hjälper oss att förstå vem Gud fadern är.
Och då fortsätter jag med ett bibelord som jag fick till mig när jag hade haft besök av Jehovas vittne. Ni vet, det kan ju vara ganska så påfrestande när någon kommer och man känner verkligen att de har fått en och har en felaktig bild av Herren Gud. Och när de dessutom har egna skrifter och de har ändrat på i Bibeln. Och jag upplever det här att jag kan inte backa för det. Utan jag vill vara frimodig och berätta vad jag tror. Och det är viktigt att inte visa människor förakt som liksom har gått vilse, utan kunna visa kärlek. Och när jag står där och samtalar med dem och de liksom, jag förstår, de säger, men Jesus, han är ju inte Gud, säger de. Så säger jag liksom. Och då är det så fantastiskt att jag precis har läst Johannes evangelium alldeles innan de kommer. Så det här ordet finns ju i huvudet, Johannes 1:18. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern har gjort honom känd. Vad står det någonstans? Att det står så här. Liksom, vilken bibel är det? Ja, det står i alla biblar utom den översättningen som ni har förmodligen. Eftersom den är förvrängd och perverterad. Och så visar jag om att Jesus var i begynnelsen. Han är ordet. Och ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Och till slut när jag håller på ett tag så säger de, det var ju inte du som skulle predika för oss, säger de. Det var vi som skulle predika för dig. Och säger, jaså. Vad märkligt. Jag tror att vi ska vara mer frimodiga med sanningen. Vi ska inte vara så rädda för lögnen. Vi ska inte vara så rädda för bedragaren. Utan vi måste kunna ha äkta varan. Är det hur? Tänk om vi är så rädda för falska profeter så att vi inte släpper in sanna profeter. Tänk om vi är så rädda för falska pastorer så vi vågar inte ha några pastorer överhuvudtaget ifall någon dyker upp och är falsk. Det vi behöver ha är äkta vara, eller hur? Och Gud i oss hjälper oss, för han är sanningens ande. Det är jättesvårt att säga, vad är sanning? Men Gud i mig, du är sanning. Ditt ord, sömman av ditt ord är sanning. Så jag skulle vilja, förlåt, jag skulle vilja att du både är på din vakt och att du är trygg. Men inte falskt trygg, utan du lär känna Gud mer och mer. Så fortsätt med i den här lilla resan. Jag ska också berätta, precis som Pernilla, att min bild av pappa Gud påverkades av min pappa. Och då ska jag börja med någonting som är väldigt positivt. När jag blir frälst och förstår att pappa, alltså min pappa i himlen, varför säger jag pappa? Det är därför att det är det som Jesus säger. När han säger Abba, fader, så är det samma uttryck som vi säger pappa. Så man får säga pappa. Vill du säga Abba kan du säga det. Men någon kanske tror att du pratar om fiskkonserver, så det kan bli missuppfattning. Eller någon rockgrupp eller var det popgrupp. Men Abba för mig, det är pappa. Kan vi säga pappa? Pappa Gud. Och vi kan också säga fader vår. Varför säger man olika? Det är inte så lätt det här. Gud, han är där. Långt, långt borta. Så väldigt och stor. Men också så otroligt nära och så intimt som pappa Gud. Det tycker jag är fantastiskt. Universum skapade så oändlig, men samtidigt så nära vår pappa Gud. Halleluja. Det är nästan som ni kan han sa nu. Det är bra. Bra. Underbart. Och så har jag många bönämnen. Och så märker jag när jag liksom berättar de här, att när vi ber till Gud om det, nej men Gud, han har inte tid att bry sig om alla våra personliga bönämnen. Här ber vi bara att människor ska bli frälsta och helade och för världens nöd. Känner ni igen det där? Men nej, nu ber vi bara för det. Och tänk, men Matteus 7 och 9 då? Alltså, jag säger jättemycket om att man kan ha en felaktig bild av sin far i himlen. Jesus han säger själv, vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd? Alltså det är ju inte en option. Eller det man säger, det är ju inte det är bara, man tänker ju inte ens på det. Eller en orm när han ber om en fisk. Man gör ju inte det. Om ni som är onda, säger Jesus, alltså jämförelse med Gud är vi ju det, förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Så det jag märkte utifrån min relation till min pappa, det var att Gud, han är generös. Han ger mig det jag behöver. Och så tänker jag, men det här hjälper ju mig jättemycket i mitt böneliv. Och så försökte komma på, har min pappa någon gång nekat mig någonting som han kunde köpa? Har han någon gång sagt, nej Christian, det blir inget med det? Har han det, tror ni? Ja, men han har fixat det ändå. Det är liksom en sån härlig pappa jag har. Man har stått inför situationen och säger, pappa, alltså även i vuxen ålder, jag behöver din hjälp, säger pappa. Nej, nu går det inte, vet du, för nu är det mycket så och nu har det och det och hänt. Och så känner jag mig lite besviken att, nej men tänk, han brukar fixa det ändå. Nu är ju inte riktigt pappa Gud sån att han liksom, vänta nu pök, nu har jag inte tid med dig. Och det är mycket nu, jag har så mycket bönesvar och ska ge dem här i undre världen, skulle jag sagt. Men jag menar i urländerna. Jag har så mycket jag ska ge. Han är mer, naturligtvis min son, min pojk, du ska få det du ber om. Men han vill också odla relationen. Men en gång så var pappa lite annorlunda. Och min mamma, som brukar vara den som vill fixa allting direkt. Så där. Det man har ju en viss förmån när man är mammas pojk. Eller någon mer som är mammas pojk. Inga händer. Men ni vet, ibland kan man känna att man är mammas pojk. Det har jag känt. Och så säger mamma, nej, den här gången går det inte, säger hon. Nu kan vi inte hjälpa dig. Så hör jag någon i bakgrunden. Jag får prata med pojken. Det där låter bra. Alltså när du hör den rösten, jag får prata med pojken, nu är det någonting. Tror du han fixar det? Ja, naturligtvis. Det är en mänsklig pappa. Alltså, är Gud sämre? Hallå? Är ni inte med? Är Gud sämre? Ska vi rösta om det? Många tycker att Gud, han är troligtvis bättre. Nästan alla. Alltså, tolkningen fungerar inte här, eller så är den. I den relationen funkar det för mig. Och också att Gud är beskyddande. Det funkar för mig. För min pappa, han är så beskyddande. Men så finns det ju kärleksspråk som min pappa inte talar. Så när man talade om fader i himlen, man ska vara i faderns närhet. Det var lite svårt för mig att förstå liksom faderns närhet. Min pappa jobbar långt borta och han tjänar pengar, men han är ju liksom inte här. Eller att han är med dig överallt. Och jag är här och gör så. Min pappa är inte närvarande på det sättet. Ja, men jag behöver praktisk hjälp. Gud, jag behöver praktisk hjälp. Det var inte naturligt för mig att be Gud om praktisk hjälp. För pappa, det var inte hans kärleksspråk. Stämmer det att jag kan överföra det på pappa Gud? En sa nej. Gud välsigna dig. Du har helt rätt. Var är du, Albert? Bosse, du är min kompis. Jag förstår, jag står här och predikar, så får jag stöd. Precis som Pernilla säger. Alltså, vi kan få en felaktig bild. Därför att vi jordiska fäder eller mammor eller förebilder eller vad det nu är. Vi är inte originalet. Det är Gud som är originalet. Det är Gud som är allas fader. Det är han som är den fullkomlige. Men så läser vi, som Pernilla säger, så läser vi om Jesus. Och så blir hela våran fadersbild helad. För Jesus har förklarat pappa Gud för oss. Han har förklarat fadern för oss. Hur är min fader? Han är som Jesus. Gud blir människa i mänsklig gestalt genom sonen för att vi ska fatta Gud. Visst är det bra? Så vi kan säga tack Jesus för att du kom, förklarade fadern och till och med förhärligar fadern. Och nu så tänker jag så här, nu ska jag, alltså det, har du haft en dålig dag det här året? Alltså jag menar en riktigt dålig dag, när du helst, fast klockan är 12, du helst bara vill gå och lägga dig igen. Vad känner jag? Ja. Du också, eller var det bara att du kliar i huvudet? Ja. Och så tänker jag ska förbereda mig om att jag ska predika om Gud. Hur bra han är. Och så har jag fått ett ganska jobbigt besked. Det var ett samtal. Någon som ringer en pastor i en annan stad. Och jag bara känner att under samtalets gång så tycker jag att det här är så svårt och så jobbigt. Så här, vad behöver jag nu? Nu behöver jag en glass. Nej. Nu vet man, kan trösta sig med fel saker. Vad behöver jag nu? Ja, nu vill jag prata med någon som peppar mig lite grann. Det kanske jag behöver. Jag har ingen som kan peppa mig nu. Vad behöver jag nu? Jag behöver läsa Bibeln. Känner ni igen det? Och så tänker jag, nej. Var är jag i mitt dagliga bibelläsande? Jag börjar där i alla fall. Och så läser jag, tänker att det här, alltså jag känner bara, nej, jag behöver en uppmuntran ifrån himlen. Hör vad jag får. Jag bara, i min dagliga bibelläsning, i min bibelapp, så bara får jag trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Men jag kan inte ta till mig det. Trösta, trösta mitt folk. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, dess missgärning är försonad och att jag har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Alltså inte ett straff, utan dubbelt igen. Vi får inte bara förlåtelse, vi får upprättelse också för det vi har förstört i våra liv. Visst är det fantastiskt? Han inte bara förlåter oss, han helar oss, han upprättar oss. Gud, du är så god. Sen så kan jag ändå inte riktigt läsa vidare. Jag tänker jag vill ha någonting nu om Gud. Och så läser jag. Nu ska jag ta er med här på några fantastiska verser. Så slå upp Jesaja 40. Följ med mig. Om vi kan hoppa ända till vers 10. Och hela det här sammanhanget, kapitel 40 ända till 48, handlar om Sion. Det handlar om frälsningen. Innan det här hade varit mycket om Israels historia, politiken, profetier om Israel. Och nu kommer det en fantastisk profetia till Guds folk. Och så står det så här i vers 10. Herren kommer med makt. Hans arm visar sin makt. Sen har med sig sin lön. Hans segerbyte går framför honom. Och så börjar jag i mitt sinne tänka på att Gud har makten. Jesus har all makt. Och han har med sig lön. Och återigen kommer det här med gudsbilden fram. Tror du att Gud ger lön? Vet ni att vi har en svensk kristenhet som har svårt för att tro att Gud ger lön? Jag har hört samtal med sig, ja men Gud, ja, han är god men han ger inte lön. Det räcker med att vi kommer till himlen, det är den enda lönen vi får. Ja, det är ju jättestort. Jag ska säga dig, hur gör du som pappa eller hur gör du som lagledare eller hur gör du som vän? Tycker du att det är viktigt med löner? Är det viktigt med belöningar? Är det någon som bara säger nej, jag tack, jag avstår från all form av uppmuntrande belöning? Av ren ödmjukhet så tackar jag nej. Har vi någon här frivillig? Nej. Men om Gud ger lön, tror ni att det är en liten puttig, fjöttig lön han ger då? Jag ger dig löneförhöjning med en promille. Jag ger dig en extra gåva när du kanske får en kram eller en klapp på axeln, säger Herren. Nej, när Gud ger lön så känner man det och man upplever Gud. Han talar till mig, han ger mig lön. Men hur många går och förväntar sig att man ska få någonting ifrån Herren? Jag tillhör dem som tycker att pappa är god. Han är generös. Ge mig! Låt mig få prata med pöjk. Alltså underbart när Gud säger så. Jag vill prata med dig. Jag vill tala ljuvligt till dig. Jag vill uppmuntra dig min son. Jag vill säga till dig, be mig om vad du vill och du ska få det. Jag vill säga till dig, om du förblir i mitt ord och mina ord förblir i dig, så be mig om vad du vill och du ska få det. Jag tänker, en sån relation till pappa Gud vill jag ha. Är det någon mer än jag som är lite inspirerad? Ja. Och jag... Men i det här sammanhanget så sitter jag där, har den här nästan, och tänker det som en slags ångest. Hur ska det här gå? Och så får jag de här underbara bibelverserna och de kommer med kraft. Och sen så står det så här, han för sin jord i bete som en herde. Och så bara, Gud, han är en herde. Och hur var det med herden? Herren är min herde, mig skall. Oh. Och så kommer det någonting i vers 12. Alltså det här, nu måste jag gå ner igen. Hur stor är Gud? Ofantlig. Hur stor är Gud för dig? Om du ska kunna mäta honom. Hur stor är han? Hör här nu. Ingen kan liknas för Gud. Vem har mätt vattnen i sin kupade hand? Alltså, han har världshaven i sin hand. Ni vet, Sidan började här. Vi skulle kupa två händer och så skulle vi ta emot ifrån Gud. Alltså, då är man rätt så stor. Han har tagit mått på himlens vidd med sina utspända fingrar. Alltså himlens vidd. Man ska gå från den ena universum till den andra universum. Från galax till galax. Emellan hans fingrar är han stor. Oh, han är så fantastiskt stor. Och så bara fortsätter det här. Och sen så står det i vers 13. Vem har utforskat Herrens ande? Vem kan ge honom råd och undervisa honom? Vem kan ge Gud råd? Har du gett Gud råd någon gång? Jag har faktiskt gjort det. Tony, har du gett Gud råd någon gång? Ja. Tyckte han det var bra råd, Tony? Hade jag ingen aning om, sa han det? Nej, sa han det? Alltså ibland kan det vara som att vi vill förklara för Gud hur vi mår, hur vi känner det och hur orättvist behandlade vi faktiskt har blivit. Har du ingen koll på det? Alltså han vet allt. Han har koll på allt. Varenda hårstrå på ditt huvud har han räknat. Han säger att vi är mer värda än de sparvarna. De fåglarna som bara faller till marken som ingen annan märker. Men Gud, han vet allting. Och så står det så här. Vem rådfrågar han för att denne ska ge honom förstånd och lära honom den rätta stigen? Lära honom kunskap och visa honom förståndets väg och så vidare. Och så står det sen, vi kan hoppa till vers 18. Vem vill ni likna Gud vid? Vad vill ni jämföra honom med? Och så står det om de som bygger ett altare eller som gör en bild av Gud utav trä eller silver eller guld, och det behagar inte Herren. Och så står det lite senare i vers 25. Vem vill ni då likna mig vid så att jag skulle vara som han, säger den helige. Och i vers 26. Lyft upp er ögon mot höjden och se, vem har skapat allt detta? Vem för härskaran där uppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn, förmodligen alltså stjärnorna. Ingen enda ute blir så här: Gud, du är så stor. Men då säger Guds folk, då säger folket eller Jakob, du Israel, påstår: min väg är dold för Herren, Gud bryr sig inte om min rätt. Alltså, det är det här jag vill åt. Gud, han bara liksom förklarar och han profeterar ut genom Jesaja hur stor och väldig han är. Men människan, folket, Guds eget folk, de bara säger: min väg är dold för Herren. Gud ser inte min väg. Han ser inte hur jag har det. Min rätt liksom, nej, han känner inte min rätt. Gud, han bryr sig inte om mig. Och så tycker vi synd om oss själva. Det behagar inte Gud. Det är själafienden som vill få oss att tro att Gud inte bryr sig om oss. Vi tror att han har skapat oss, men vi tvivlar på hans omsorg. Vi tror att han finns där någonstans, men vi tror inte att han känner våran stig, våran nöd, våra hjärtan. Men Herren säger: jag känner din stig. Jag känner hela världen. Varenda stjärna på himlen, varenda sandkorn känner jag till. Varenda hårstrå på ditt huvud. Jag känner allt. Men det vi behöver göra är att vi känner honom och säga: Herre Gud, du känner allt. Och jag är bara en liten människa, men jag behöver dig nu. Jag är en liten son, en liten dotter som behöver dig nu i min situation. Jag vet inte. Men jag tänker på er som söker uppehållstillstånd i vårt land. Ni har inte fått svar än, eller ni har fått nej. Och ni känner någon slags ångest. Jag undrar: Gud, var är min rätt? Gud, känner du min stig? Herren, han känner din stig. Du som har fått ett besked. Du som har oro för din kropp. Du som ska gå igenom jobbiga, tuffa bitar. Jobbiga, tuffa samtal. Gud, han känner dig. Han bryr sig om dig. Och han är större än dina omständigheter. Det är det här som var problemet, det var det här som var otrosynden hos Israel och som är i Guds folk idag. Att vi inte tror att Gud är den han säger sig vara. Han är Herren och han bryr sig om oss personligt. Oh, jag tycker det här är så viktigt att säga gång på gång. Och sen så tänker jag att det hade varit bra där. Nu kommer de bästa verserna. Det var rätt bra innan, eller hur? Mm. Tack för responsen. Det var rätt bra innan. Mm. Var det rätt bra innan? Amen. Nu står det så här i vers 28. Alltså tänk, alltså nu kommer det. Så har du inte tagit emot tröst, uppmuntran, ta emot det här. Vet du inte, har du inte hört, börjar han med. Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar. Han blir inte trött. Och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötta kraft och ökar den maktlösa styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Och jag tänker, oh, det är det här jag behöver. Det är det här, den här Herren jag behöver känna. En som inte bara är evig. En som inte bara jag ska beundra. Utan en som är personlig. En som bryr sig om mig. En som fyller mig med kraft. Amen. En som förnyar mig. Så jag byter ut den gamla trötta Christian. Och så får jag en förnyad, andefylld Christian. Hur kan det ske? Genom hans ande, genom hans ord. Men så tänker jag, varför kände jag inte så innan jag läste bibelordet? Jag tror att vi kan missa det där att, nej men nu tröst äter jag istället. Eller nu försöker jag göra någonting roligt. Eller nej, nu går jag och shoppar. och så får jag dämpa min ångest. Eller nu sätter jag mig framför nätet och försöker titta på andras miserabla liv på Facebook eller andras underbara liv, var det nu är någonstans man hittar det. Och så försöker jag liksom bara byta bort ångesten med någon annans ångest. Nej! Alltså du kan höra bibelord som säger trösta, trösta, var glad, prisa mig, säger Herren. Det är ditt val. Vilka är det som hämtar ny kraft? De som hoppas på Herren. De som hämtar kraften. Inte de som bara, åh Gud, det är mest synd med mig i hela världen. Du bryr dig ändå inte om mig. Och så försöker man psyka eller manipulera Gud till omsorg om en. Han går inte på det. Kanske om du är ett bortskämt litet Guds barn. Men han går inte på det. Alltså väx till. Du har säkert försökt, jag går inte på det. Säg Gud, jag bekänner min synd. Jag bekänner min otro. Jag bekänner min klagan. Jag bekänner det inför dig att det är fel av mig. Det är fel av mig. Håller ni med eller? Är det lätt det här? Är det det? Jag tycker det är jättesvårt. Fast det är lätt på ett sätt. Det är lätt på ett sätt. Jag ser den här örnen som kan välja i fågelboet och vänta på mamma och pappa. Föd mig, föd mig, föd mig. Ge mig mera kött. Eller så säger den andra fågelungen som bara, nej men jag kanske ska flyga. Tänker, alltså det är ju lite olika tänk. Håller ni med? Men tänk när man väl första gången har flygit. Jag vet inte hur det känns. Jag skulle kunna föreställa mig det. Jag kommer ihåg, inte ihåg när jag började gå. Men jag kommer ihåg när jag kunde cykla. Och så att det bär. Är det någon som kommer ihåg det? Eller när man trodde att man kunde åka skidor. Alltså det är något speciellt ändå. Men tänk för örnen. Som bara kommer där och så är den uppåt vind. Och sen så bara tar vind och så först man vind. Så bara svävar de. Alltså vilken känsla. Och så ser de. Där nere är en fisk. Jag tar den. Och så bara, alltså det är vilket liv. Alltså man känner, ja men så måste det vara att leva i förnyelse i den heliga ande. Men jag kan inte bara sitta där i boet och gapa. Och liksom, föd mig, mera kött, mera underhållning. Dämpa allt som jag har utav hunger. Nej, nu flyger jag, nu jagar jag själv. Nu är jag med, nu kommer den heliga ande ta tag i mitt liv. Halleluja! Nu fru Wendelsen får du rätta till det här.
Jag måste ha ett bord. Ibland så har jag tänkt så här, vilket förhållande ska man ha till Gud, Fadern? Våran Gud, han är ju Fader, Son och Heligande, men man tänker på Gud, Fadern. Och en del människor, precis som kvinnan som jag började att berätta om, hon hade ju den här verkligen pappa Gud. Så härligt, så underbart. När jag var liten så visste jag att Gud fanns. Men han var verkligen Gud uppe i himlen. Långt borta, men jag fick ändå be till honom. Och så blev jag frälst och så förstod jag hur mycket Jesus älskade mig. Att han hade dött för mig. Och sen så gick det ett tag och så blev jag döpt i den helige ande. Så förstod jag att den helige ande, han är hjälparen. Men jag kunde ändå inte riktigt så där förstå liksom Gud Fadern. Han var ändå lite långt bort. Och så kan jag ibland när man pratar med människor så kan jag ibland känna det så som att Gud Fadern, han är liksom långt borta. Det är lite svårt att veta liksom vilken relation ska man, hur ska man se på Gud Fadern? Och jag tror att det bästa är att verkligen studera Guds ord själv. Och precis som jag sa förut så kändes det verkligen som att det stod Gud Fadern överallt. Om hans kärlek, om hans godhet. Hur mycket han älskar. Men jag tror att man också kan se på relationen mellan Jesus och hans fader. Och så kan vi hämta någonting där som hjälper oss. Ska vi läsa ifrån Markus 14:36. Det finns ju såklart många olika saker man skulle kunna lyfta fram. Men jag ska bara lyfta några få. Där när Jesus är i Getsemane så säger han så här. Står det så här. Han sa: Abba, fader. Allt är möjligt för dig. Ta denna kalk ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Lite längre ner i de flesta biblar så kan man läsa om vad Abba betyder. Och då står det att det är ett förtroligt tilltalsord. Och jag googlade lite på det igår kväll. Och om man läser förklaring eller synonymer till förtroligt, så betyder det intimitet, vänskap, ömhet, närhet, hemlighet. Jesus, han hade verkligen den där nära papparelationen. Det var verkligen Abba, fader. Jag tänker till och med när han är i ett Getsemane. När han våndas, när han vet vad han ska gå igenom, när han faktiskt önskar att han skulle kunna slippa det här, då är det ändå bara Abba, fader. Det är ändå pappa Gud. Han var inte långt borta. Det var pappa Gud, min far. När lärjungarna ber Jesus att lär oss att be, så vi kan säkert den bönen allihop. Men då börjar den ju ändå. Alldeles i början så står det ju att helgat var det ditt namn. Jesus hade också en sån syn på sin fader. Att Gud fadern, han är helig. Han är pappa Gud, men han är också helig. I Johannes 17 och 25 så beskriver Jesus Gud fadern som rättfärdig fader. Han var rättfärdig fader. Och jag skulle bara vilja avsluta för min del. När jag läste och studerade om Gud fadern, så jag upplevde faktiskt som att Gud säger till dig och mig att om man vill ha en full bild av vem Gud är, så ska vi också lära känna Gud fadern. Förstå vem han är. I Johannes 17 så ber Jesus att fadern ska förhärliga sonen. Men för att sonen ska förhärliga fadern. Så såg Jesus också på deras relation. Fadern förhärligade sonen, men sonen ville förhärliga fadern. Jag tror verkligen att Gud, han bara längtar efter att få visa vem han är för dig och mig. I hela sin fullhet. Och vi plockar ju bara en liten del. Men när vi söker Gud fadern, när vi läser om Jesus, när vi studerar Bibeln, när vi bara säger helige ande kom, kom med uppenbarelse och visa, så får vi en större bild, en komplett bild. Och jag tror att det betyder väldigt, väldigt mycket för våran gudsrelation personligt, för våran egen tillväxt, men också så tror jag faktiskt att det är väldigt viktigt för Guds församling att vi får uppenbarelse om Gud fadern.
Ställa oss upp allesammans så lovsångarna kommer fram. Att få en förnyad relation med Gud är förmodligen det viktigaste som du kan vara med om. Och någonting som blir början på någonting väldigt stort och värdefullt. Men Gud, han vill åt ditt hjärta. Din längtan och din törst och din hunger. Och han vill inte tvinga sig på dig. Men jag tror att du har fått någon tankeställare eller en funderare här nu. Att lära känna Gud ännu djupare. Och du förstår att det här är ingenting som någon annan kan göra för dig, utan det är någonting som du gör själv. Något steg som du tar själv. Ett eget ansvar som kan innebära så mycket frukt. Så innan lovsångarna börjar här, så bara undrar, är det någon som bara vill att jag ska be för dig? Bara, jag tänker inte nämna ditt namn, men bara lyft din hand om du vill att jag ska be just för dig. Så bara sträck den där du står. Bara lyft den högt så att jag ser. Bara håll kvar den där en stund. Lite högre. Bara lyft den, ja. En liten stund till. Så bara håll kvar den där. Det blir som en bön för dig. Fader, jag ber för dem som räckt sina händer nu. Jag ber om fullhet genom den heliga ande. Förståelsen av vem du är, Gud. Att vi kan få en rätt bild av dig. Och så blir att lögner ska avslöjas. Falska föreställningar ska avslöjas. När sanningens ande är där. Och sanningens ord är där. Jag ber för alla som lyfter sina händer eller lyfter sitt hjärta just nu till dig, Gud. För att lära känna dig mer. Och kraften. Och livet. I dig, Gud. De som i den här stunden bara säger, men jag vill lära känna Kristus. Jag vill lära känna frälsaren och befriaren av hela mitt hjärta. Jag vill också lära känna han som helar. Han som upprättar. Han som är Israels Gud, som också är vår Gud. Halleluja. Och så du som bara önskar en förnyad relation med din pappa Gud. Och vill att Jesus, eller vill förstå, ta emot den kärleken som Pernilla talade om att hon inte kunde göra när det gäller sin fysiska pappa. Hon kunde inte ta emot den på grund av det som har hänt. Men nu ska du vara fri från det som har hänt. Nu ska du gå in i det nya och ta emot Faderns kärlek. Ta emot det genom det som Jesus har gjort för dig. Hans beskrivning, hans förklaring av pappa Gud. Men han ska också hjälpa dig genom sin heliga ande. För att anden vittnar inom oss om att vi är Guds barn. Gäller det dig, så räck din hand nu. Bara sträck din hand nu, så ska jag be en bön för dig. Herre, jag ber för dem som sträcker sina händer nu. Som bara vill kunna ta till sig din kärlek. Ta till sig din ande. Ta till sig din närvaro. Som vill lämna den där historien. Som vill lämna den där, det där tragiska som har varit. Det som har täppt till. Tack Gud. Halleluja. Halleluja.